I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Robin Bylund i hörlurarna. Hur mårs, hur gårs?
Du, det mårs bra. Det är lagom tid i onsdag morgon. Men så jag sa ju precis att man får ursäkta om man är lite raspig på rösten. Men annars så är det tipptopp måste jag säga.
Det gläder mig att höra. Jag såg igår på sociala medier, jag har inte hunnit se hela programmet än, men jag såg att ni har släppt ett nytt avsnitt av ett litet specialprogram som har kommit nu den senaste tiden. Berätta.
Ja men precis, det är ju tillsammans, vi har ju länge gjort LFC-podden där man då har kunnat höra våra nergrottade tankar kring Liverpool i poddform, och nu har vi väl då växlat upp det lite tillsammans med gänget borta på Dobb-TV. Jag tror många redan känner till deras produkter i form av Eurotalk och Fantasy-TV och 352 och allt annat kul och bra de gör. Där vi då gör ett Liverpool-magasin som vi släpper varannan vecka, Studio Sandon, där jag då i någon form programleder tillsammans med oftast två gäster, och så sitter vi och pratar högt och lågt och egentligen allt möjligt kring Liverpool och försöker ringa upp lite aktuellt folk och sådär. Nu är det ju till exempel Liverpool-Leicester till helgen, så vi hade med oss Pontus Kåmark på länk. Han har ju sitt förflutna i Leicester och sådär, och så pratar egentligen om både aktuella saker och minns också kanske saker generellt runt Liverpool och sådär. Så det får man jättegärna kika in och titta på. Det är frivisning på Dobb-TV tills vidare faktiskt. Vi kommer låta folk liksom känna och klämma på produkten ett tag framåt. Så man behöver bara ha ett konto på Dobb-TV så kan man kika på det alldeles gratis.
Det tycker jag verkligen man ska göra. Jag kommer länka det med det här avsnittet så att ni enkelt hittar det. Annars hittar ni ju självklart det hos Robin på Twitter och LFC-podden som har retweetat det. Men jag tänkte, vi kommer återgå till Liverpool och Premier League och lite fantasy faktiskt i dessa tider. Det har varit galna två veckor vart man bara ser de här flaggorna dyka upp i sin trupp och man undrar hur fan ska man sköta det här på bästa möjliga sätt. Men det kommer vi mer till. Jag tänkte vi startar där vart vi sitter just nu, nämligen i en form av avslutning av landslagsfotbollen. När vi spelar in det här har Sverige precis förlorat mot Frankrike med 4-2 och därmed åkt ur division A-gruppen i Nations League. Hur ser du på detta Sverige just nu? För det är ändå ett litet annat Sverige. Nu har ju en spelare som Dejan Kulusevski blivit i princip gjuten i landslaget i en startelva till och med. Marcus Danielsson gjorde ett bra framträdande i helgen mot Kroatien när han nickade in ett mål för Sverige, och sen har han nu varit start mot Frankrike också. Är du positiv? Är du optimistisk inför framtiden och speciellt inför EM-slutspelet? För det här var ju sista landskampen 2020.
Nej, men alltså jag är väl för det första, man kan väl dela in oss svenska fotbollsfans som kanske liksom i det vardagliga följer ett klubblag såklart klart mycket mer i lite olika fack, och jag är väl i det där facket som verkligen taggar till när det är mästerskap för Sverige. Finns absolut inget häftigare än att liksom samlas i stora parker och allt möjligt. Och speciellt i tider som dessa så minns man ju tillbaka till liksom bara en VM-sommar 2018 där man stod liksom trängdes och hade det fantastiskt med folket och sjöng fram Sverige. Så det är ju det är såklart att landslaget vid stunder verkligen berör en och får en att känna den där euforin som i de där stunderna faktiskt nästan bara just svenska fotbollslandslaget kan få en. Sen är jag väl samtidigt lika mycket i den där ringhörnan som inte har full förståelse för alla upplägg, allt matchande som är just nu. Och det är ju inte att man vill låta så här, dryg och bakåtsträvande och inte villig att förstå konceptet. Jag tycker fortfarande det är lite för invecklat egentligen med de här Nations League koncepten och allt annat. Sen färgas man ju i just den här tiden av att ens klubblagspelare då samtidigt är ute på sina landskamper, och som vi kan komma till så är det ju skador till höger och vänster, och då är det klart att då får liksom hela landslagsfotbollen någonstans kanske kläs gott för den frustrationen. Det är liksom, alltså, om jag inte vill att ens England ska spela så är det lite svårt för mig att motivera mig till att jag vill att Sverige ska spela och så vidare. Men för att liksom gå tillbaka till din ursprungsfråga där kring liksom Sverige här och nu idag och det landslaget, så är det ju såklart att det är superspännande med de unga spelarna som kommer fram. Samtidigt så är jag kanske då återigen då lite försiktig med att stå och banka på den stora trumman och att vi ska slänga in alla de här, för jag tycker i ärlighetens namn inte att alla av de här spännande namnen som nämns har visat det tillräckligt mycket när de väl har fått chansen. Och är det något vi vet med Jan Andersson så är det ju att han kommer ju att prioritera den typ av insats du gör när du faktiskt tar på dig den gula landslagströjan. Du kan göra 7-8 mål i något ligaspel, men om det inte avspeglas ganska snabbt i landslaget och att dina kvaliteter inte är exakt de rätta för lagets bästa när vi väl går in i det där EM-slutspelet nästa sommar, så kommer du nog tyvärr ändå inte att nå hela vägen på. Och det är ju såklart en Alexander Isak till exempel som jag tror lite där, så jag tycker att kanske då en mediehype där man, eller om man tittar på ett sociala medieflöde, och framförallt där tycker jag väl i och för sig att tongången har vänt sig lite efter att Marcus Berg ändå gnuggar på och visar vad han faktiskt bidrar med i ett landslag. Men jag tror att vi kommer landa någonstans i en mix med det. Och alltså en DN Kulusevski framförallt i Kroatien-matchen här för ett par dagar sedan så visar han ju att han både på klubblagsnivå och nu också landslagsnivå håller den där yppersta klassen. Sen tror jag fortfarande att Sverige är så förknippat liksom i sin DNA och ryggmärg med de här hårt arbetande spelarna, så vi kommer nog se en mix där 2-3 av de här som då får klassificeras som de unga och spännande säkert får plats i en startelva, men vi kan lika väl också få se en Sebastian Larsson som gör 90 minuter i varenda EM-match i sommar. Och jag tycker väl att för mig är det fortfarande ett svenskt landslag väldigt mycket, så det har jag inga problem med.
Jag förstår. Ja, det är spännande att följa, precis som du är inne på. Det är ju lite den här klassiska generationsväxlingen. Unga lovande spelare kommer fram och ska börja ta sina chanser. En spelare som kanske har tagit det mer än andra är ju definitivt Dejan Kulusevski. Han har ju gjort sin övergång till Juventus och även visat framfötterna i klubblaget med Ronaldo och company. Är det också den spelaren som du skulle vilja se mer av i det svenska landslaget, eller är det någon annan spelare som du ser mer fram emot, om man säger så?
Nej, men det tycker jag absolut. Och jag tror alltså så här, se mer av honom. Jag tror, alltså nu blir det väl så, som det är planerat åtminstone, så kommer det väl vara en landslagssamling i mars, som jag har förstått saker och ting rätt.
Exakt.
Här och då alltså jag är rätt övertygad om att såvida inget annat händer så kommer han vara en startspelare för det svenska landslaget de närmsta 10 åren i stort sett liksom. Så där tror jag inte det kommer vara så mycket diskussion kring det. Diskussionen kommer ju vara kring spelare som Isak, och nu är de ju inte lika unga, men alltså Quaison och kanske vem man väljer av en Viktor Claesson och så vidare. Och där har vi ju sett att fram till hans skada här för något år så var ju han liksom en superfavorit hos landslagsledningen, och jag tror att många av de där, det är spelare vi kommer att se. kan väl tänka mig att det är en Marcus Berg och sen en Kulusevski där. Alltså laget vi startar mot Kroatien egentligen tror jag till mångt och mycket. Och så lite beroende på motstånd så är det väl kanske Sebastian Larsson eller Viktor Claesson då som typ slåss om en position. Om vi egentligen tittar mittfält och framåt. Och sen det mesta andra ger ju sig själv. Där kanske då som du nämnde Marcus Danielsson är väl utropstecknet lite. Och där saknas ju egentligen ett... Alltså ett tydligt alternativ bredvid Viktor i mittförsvaret. Även om han också hade en väldigt tuff match just igår. Och Giroud med sitt fantastiska landslagsfacit fortsätter att bättra på de siffrorna i framförallt duellspelet just mot Viktor.
Ja, Giroud han lyckas hålla sig kvar i centrum.
Ja men, det är fantastiskt egentligen när man tittar på hans statistik. Alltså nu jag tror han är 8 mål ifrån att bli liksom bästa landslagsmålskytt i Frankrike. Och då gjorde han gjorde debut för franska landslaget när han var 25. Om vi nu pratar om unga lovande spelare som ska släppas fram och så vidare. Och även egentligen när man tittar på hans klubblagshistorik. Det var ju mer regel än undantag att han ofta bara spelar 7-8 minuter i slutet under Wenger framförallt kastades in. Men det var ju mål på mål på mål. Så slår du ut egentligen hans mål per minut uträknat så är det ju otroliga siffror faktiskt. Det är inte alltid man sitter och behöver erkänna men det är ganska imponerande faktiskt.
Oh ja, som du säger också att han kan bli den bästa målskytten i Frankrikes historia i landslaget. Och det är, nu snackar vi Frankrike här, alltså det är ju inget lagland som inte precis kan producera fram bra anfallare.
Nej, men jag tycker också det visar lite på det här. Så jag tror ibland känns det som att svenska supportrar har det liksom. Och vi vet att en Zlatan Ibrahimovic gärna eldar på diskussionen och så vidare. Men man pratar om det som att det bara är svenska förbundskaptener som är liksom så här inlåsta i sina mönster och rutiner. Men det är ju likadant där, så det är klart, tittar du den enskilda spelaren så är det ju väldigt tveksamt och det är nog få som skulle påstå att Olivier Giroud är den bästa nian det franska landet har producerat. Men alltså landslagsledningen vet ju vad de får ut av honom och de vet hur de kan anpassa övriga offensiva positioner om man har honom där och det är ju det handlar om i slutändan. Och det tycker jag man ser på i många landslag ganska ofta. Det är inte alltid liksom de 11 bästa spelarna enskilt som ska in där, utan du har så få samlingar, även om vi klubblagssupportrar tycker att de har väldigt många, speciellt just nu här i höst. Men det är ju klart att tiden är knapp i förhållande, så då måste du ha de där spelarna du litar på. Och där finns väl någon liten liknelse i till exempel då hur Frankrike litar till Giroud och Jan Andersson litar till Marcus Berg.
Ja, det var en fin liknelse där. Jag håller med dig till fullo. De där förbundskaptenerna har ju sitt egna lilla liv och man kan ju förstå och respektera det, men ibland kan man ju själv bli galen på vissa beslut som tas och görs.
Som om man är tysk landslagssupporter denna morgonen till exempel.
Ja, det är... Ja, jag vet inte var man ska börja. Jag tänkte så här... Min morfar har kanske upplevt det här, men det har han heller inte upplevt. För det här är den värsta förlusten sedan 1931 och min morfar föddes 1935. Så det här var, den här förlusten mot Spanien var helt sanslös.
Men hur, får jag gå över i andra ringhörnen här och ställa frågor. Så alltså hur, vad har reaktionerna varit i, alltså det är ju som så, vad har vi, 6-7 månader kvar till ett EM-slutspel. Men, och det rationella är ju såklart att man försöker att stryka ett streck och gå vidare. Men det känns ju inte alltid som att tyskarna har superlätt för att göra det. Och det lilla jag vet så har väl Jogi Löw ändå varit lite ifrågasatt redan innan.
Oh ja. Alltså ända sedan VM-fiaskot 2018 har det ju varit ett stort frågetecken över Jogi och speciellt hans sätt hur han ska ta hand om det här. Och det sjuka är ju att man vet inte riktigt vad man ska göra i nuläget. Jag vet att Bierhoff, landslagsmanagern, gick ut igår direkt efter matchen och sa att vi stöttar Löw. Han sa tidigare i veckan innan det här fiaskot att man följer Löws väg fram till EM och sen får vi se vad som händer. Och det är ett tydligt tecken på att han måste leverera, för att han har egentligen ett kontrakt till 2022. Men med tanke på vad resultaten har varit de senaste åren så måste det börja hända någonting. Och det är ju just det som är grejen. Vad ska hända? Många tycker han ska få sparken. Jag är nog en av dem, men tyvärr kommer sig nästa fråga. Vem kan tänka sig ta över landslaget här och nu? Och som jag litar på. Och då är det ett par namn som dyker upp, men som tyvärr är upptagna. Det snackas ju mest om Hansi Flick i nuläget. Bayern Münchens tränare som var assisterande tränare till just Jogi Löw till exempel VM 2014. Han känner till laget, han känner till spelarna och han är också mer av den typen jag tror att landslag behöver just nu, för att det Jogi Löw har hittat på den senaste tiden, det är, jag har sagt det tidigare i andra sammanhang, men det känns som att han försöker hitta på hjulet på nytt och han tittar inte alls på spelarmaterialet, och igår tycker jag man ser inte bara hans taktiska brister och hans bedrövliga form av pep-talk, om man nu ska kalla det så. Men man såg även spelarna, alltså vad det här landslaget har blivit, och vet att Lothar Matthäus var ute senast och sa det, att det här är inte Tyskland som vi känner igen. Det saknar karaktärer, det finns ingen respekt, och det fanns det verkligen inte igår. Det var pinsamt hur spelarna agerade.
Men vad för som sagt, Löw får ju mycket kritik, men alltså spelarna, för det är ju lite egentligen kopplat tillbaka till det vi pratade om de andra landslagen, alltså spelare för spelare så är det ju otroligt alltså högkvalitativa spelare, så alltså, det är ju en offensiv med Gnabry, Sané, Werner, nu var inte Havertz med väl, som jag, men liksom det är ju kvalitet i spelarna, men de måste väl också få sin dos av kritik, just som du säger, att de inte förmår att liksom ändå höja sig till högre nivåer.
Verkligen, och det såg man, jag vet att Bastian Schweinsteiger satt i studien igår i tysk tv RD och sa bland annat det, att det är en sak att förlora mot Spanien, det kan vem som helst göra, Spanien är ett bra lag, men på det sättet man förlorar, det är det som är det pinsamma, att spelarna också helt hjälplösa bara skit i det här, någon gör någon dribbling där, någon gör något där, det fanns inget kollektivt ansvar, och det är det egentligen, precis som du är inne på, det är ju det man är van vid att se Tyskland göra. Tittar man bara tillbaka till vilka spelare man har haft genom åren, senast var det Bastian Schweinsteiger som var sån pådrivare, innan dess hade man Michael Ballack, Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, Oliver Kahn, det är såna här spelare som bokstavligen nästan riva av huvudet på sina lagkamrater om de inte gör.
Det hade ju tagits röda kort om det här var för 10-15 år sedan.
Det hade varit blodbad, känns det som. Man hade kommit ihåg det som blodbadet i Sevilla i tysk historia. För att det hade inte bara varit spanjorerna som läxade upp tyskarna, det är också vissa tyska spelare som läxade upp andra spelare. Och det här är det är skamligt på så många sätt och vis, och det blir extremt intressant att följa det här nu, för att som jag sa innan, det här var sista landskampen, nu satt man punkt för fotbollslandslagets år 2020, och nu ska man gå in i en form av dvala fram till mars, och den här dvalan, det kommer vara rena rama helvetet, kan jag tänka mig, för Jogi Löw.
Ja, man såg på Liverpool forum också snabbt i morse, så var det någon, hur ser egentligen Klopps kontrakt ut ifall tyska landslaget skulle höra av sig, för jag tror att Löw hänger löst, skrev han själv i alla fall, det var väl lite försiktigt uttryckt, men jag tror väl inte att Klopp skulle försvinna redan, men det är klart att för framtiden kanske det är ett landslagsalternativ också för Tyskland.
Definitivt, det är ju just Klopp, Hansi Flick, Nagelsmann, Tuchel, namn som dyker upp när man snackar om efterträdare, och jag tänker mig, personligen hade jag gärna sett antingen Klopp eller Flick. Det namnet som jag tror närmast är Flick faktiskt i slutändan, för att jag kan tänka mig att han känner landslagsledningen väldigt bra, och han tycker om den miljön, och han har visat nu lite på klubblagsnivå. Det känns på något sätt att Klopp är så ingjuten i klubblagsfotboll och speciellt Liverpool i sig, att det tar nog ett tag. Jag har svårt att se att han säger okej, nu går jag trots att jag har ett kontrakt som löper ett par år till. För att han har väl varit till 22 eller 24?
24. Så
24 till och med.
Det mest, skulle Tyskland inte göra något nu inför EM, så känns det väl snarare som typ Hansi Flick kanske kommer efter EM och så kör han fram
Exakt.
Till efter 24 då, så han får ett VM och ett EM, och sen skulle Klopp säkert kunna vara ett alternativ i alla fall. Och så blir det väl Nagelsmann som får ta Bayern då istället kanske.
Ja, det finns ett par intressanta heta alternativ.
Ni har några tränare att välja
Oja, och det roligaste är den mest inkompetenta i nuläget. All respekt till Löwen har gjort tidigare. Men sitter på det som är i tysk fotboll nästan det viktigaste. Så det är, ja, nej. Men ska man hitta någon form av jädra ljusglimt i det här som man egentligen inte ens kan göra, men Tyskland åkte ju på den här legendariska förlusten mot England 2001 när Michael Owen gjorde hattrick och man förlorade med 5-1 i München. Det är också en match man snackar om i Tyskland i många år därefter. Året därpå gick man ändå till VM-finalen 2002. Så vi får väl, i alla fall jag framförallt, får väl hoppas på att det blir någon form
av
reaktion på det här. För det här, nej, skamligt.
Ja, så är det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi lämnar landslagsfotbollen och går till klubblagsfotbollen, tänker jag mig, och blickar framåt här nu. För att nu ska det spelas igen, och både du och jag, vi har ju ett fantasylag, och vi skriver till varandra regelbundet. Du är, om man säger så här, den här relationen när du kom till fantasy, har du varit mest en stöttande till mig. Vart jag har kunnat gråta ut över en axel för att det har verkligen gått piss. Men hur känns det i nuläget med tanke på alla flaggor? Det kan ju hända en hel del till fram till fredag, lördag. Men nu när vi spelar in där onsdag, vad är magkänslan?
Alltså, om man hade en magkänsla just nu, det hade ju varit skönt, kan man väl säga. Det har ju varit ett landslags eller en landslagsperiod här som har inneburit, som du säger, både små skador och vissa allvarligare skador, och sen dessutom då en hel drös med positiva covid-tester så här långt. Där har man ju både som supporter och fantasy-manager blivit lidande för hur Liverpool-spelarna och vad som har hänt på den fronten. Har ju haft Salah såklart i laget, Andy Robertson som också har haft lite känningar i en baksida där efter att Skottland tog sig till EM-slutspelet, straffläggningen där mot Serbien. Sen stod han över deras förra Nations League, men nu ska han väl vara redo för spel ikväll, det är väl vad som sägs. Men om tittar man där på mitt fantasylag just nu, så är det ju en trebackslinje där både Andy Robertson och Ben Chilwell är flaggade och osäkra inför helgen. Men de får vara kvar där de är. Jag har redan gjort två byten. Salah plockade jag ut mot Bruno Fernandes, och sen så har jag även bytt in Jack Relish igen. Han har varit i laget i stort sett hela tiden. Men han var ute och fick vilas lite. Men ersätter Son nu. Där jag tycker Tottenham har lite för tufft schema för att man ska gå dubbelt på dem. Har valt att behålla Harry Kane längst fram, som jag ändå tror är. Han känns lite så här spelschemasäkrad. Han har alltid ett mål i sig, oavsett om det är Manchester City eller Sheffield United de möter i stort sett. Så han får fortsatt förtroende, och jag är väl inne lite på att han kan bli en sån där spelare man set and forget. Han får vara där hela säsongen liksom. Sen kan såklart allting hända, men Salah var väl den jag agerade snabbt på, med tanke på att där fanns det väl lite fallhöjd för att han eventuellt skulle tappa i pris, och Bruno Fernandes var ett populärt alternativ som skulle stiga i pris, vilket han också gjorde sen, någon dag senare. Så det bytet fick jag gjort, och så får vi se. Det är ju ett Manchester City som snart har ett väldigt trevligt spelschema också, så man ska väl försöka rotera in några av deras spelare framåt också. Men det är ju... Det blir ju lite lotto här inför helgen, märker man, som du säger. Det är flaggor. Jag har väl, just nu har jag 3 gulmarkerade, och då har jag gjort 2 byten redan, så jag hade väl haft 1 eller eventuellt 2 till ytterligare annars. Men man kan ju inte heller ta minus 16 varje vecka, så det får bära eller brista. Nu har jag haft, skulle väl i och för sig vara ödets ironi, men jag tror jag har haft 3 eller 4 raka veckor där jag har haft en spelare på bänken som har tagit minst 7-8 poäng på första, som inte har blivit inbytt. Och nu när man eventuellt behöver dem, så får vi väl se vad de kan åstadkomma. Men där är lite truppred i alla fall. Det är väl nu det ska komma någon form av fördel att man har spelare faktiskt. Jag har det i alla fall i mitt lag på alla positioner, även då på bänken, som faktiskt spelar ordinarie. Det är ju vissa som bara väljer de absolut billigaste lilla dödköttet och sätter där ute. Men det kan komma väl till pass att man förhoppningsvis har några minuter i benen även på bänken.
Jag tänkte fråga där. Du nämnde tidigare att du byter ut Son mot Jack Grealish, samtidigt som du har de här gulmarkerade spelarna i backlinjen. Hur resonerar du där? För att jag är i en lite liknande situation. Jag har Andy Robertson som är osäker, precis som vi var inne på. Samtidigt som jag sitter och velar just nu på att ta in Jamie Wardy. All respekt, jag är ledsen, men med tanke på det Liverpool som Leicester ska möta, det betyder inte att jag tror att Liverpool vinner, men jag har väldigt svårt att se att Jamie Wardy kommer gå mållös från den matchen, och sedan har de även ett bra schema, vill jag få in honom. Men samtidigt är det så här, ja, då byter jag ut antingen Timo Werner, som jag är rätt så sugen på att byta ut i nuläget.
Extra sugen efter gårdagen.
Extra sugen, jag vet inte vad det kan bero på. Eller Harry Kane, som är det lite jobbigare alternativet. Jag håller med dig vad du menar på att han kan vara en season keeper. Samtidigt, är du Robertson där som sitter på en hög post, jag har tänkt på att byta ut honom, men då kommer jag bara få in en back. Det kommer inte ge mig så mycket mera, tror jag. Hur tänker du där, att du byter ändå ut en spelare som med största sannolikhet kommer starta och alltihopa?
Ja, nej, men Jack, det var egentligen ett planerat byte från innan. Det var ju absolut inget jag tjänade på i slutändan. Men jag snurrade in Wilfried Zaha förra omgången istället för Jack Relish när de mötte Arsenal borta. Och sen gick de ju sig till Emirates och vann med 3-0. Så det var ju med facit i handet ett dåligt byte. Men hade hela tiden planen på att jag skulle få tillbaka in Grealish i laget. Och tycker som sagt att jag kan inte gå på dubbla Tottenham nu när de har ganska tufft schema framåt här. Och Aston Villa, dels ser de ju jättebra ut. Sen har de ett helt galet bra schema de närmsta, jag tror det är 7 matcher de har här med. De har Brighton, West Ham, Newcastle, Wolves, Burnley, West Brom, Crystal Palace. Och Grealish har ju varit fantastisk. Så det var ju liksom ett byte jag hade bestämt mig för, så det lät jag inte påverkas av de här varningsflaggorna. Det jag tror man ska göra, så som du nu, alltså har man ändå haft en tanke på att Andy Robertson kanske, alltså att balansen med en så pass dyr back i backlinjen som man heller inte tycker att man får ut tillräckligt mycket av, då är det ju dags att då tycker jag man ska passa på just nu kanske och liksom rycka det plåstret och göra det bytet. Men känner man att man vill ligga kvar med en premiumback i den kategorin, då tror jag inte man ska göra det nu, bara för att efter Leicester så har Liverpool också Brighton, Wolves och Fulham till exempel. Så där ska väl förhoppningsvis, och när Trent nu inte spelar så kommer Robertson säkert ta ännu fler fasta situationer vad gäller hörnor och så vidare. Så även sen är det ju en backlinje som är skadeskjuten, så det finns väl tyvärr inte bättre utsikter kanske för hållna nollor och så vidare. Men man får ju väga det där hela tiden med de här eventuellt minus fyra med vad bytet kan åstadkomma. Kanske inte direkt i veckan som kommer, men slår du ut det på två, tre veckor och sen kan du ju också, jag tror många är lite för så här att, ja men eventuellt om man har en röd spelare, det kanske inte, du har alltid någon spelare som ändå kanske bara tyvärr tar en eller två poäng i din startelva, ibland har du både tre eller fyra som gör det. Så att du skulle kanske bara få poäng från 10 spelare på grund av att någon inte kommer till start eller någonting. Det är heller inte det viktigaste, är egentligen att du prickar dina premiumspelare så att säga. Och liksom går man in i nästa runda, man har en Kane, man har kanske någon Everton-spelare där i James Rodriguez eller Calvert-Lewin som har Fulham, Grealish som sagt som har Brighton, Bruno Fernandes, de har West Bromwich. Alltså där finns ganska mycket potential för att du ändå ska dra in ganska mycket poäng på de där viktigaste spelarna. Så att göra ett byte på Robertson bara för att han kanske inte spelar och så får du ändå in en back som tar 3 poäng istället. Då är det ju, men har man däremot en plan för att på lång sikt ändå göra det bytet, och man kanske vill ha in en typ en Aston Villa-back som har ett jättefint schema de närmsta, 7 matcherna i stort sett. Då är det ju såklart superläge att göra det nu. Men jag tror inte man alltid behöver jaga stenhårt för att släcka den där varningsflaggan. För dels så vet vi efter ett sånt här landslagsuppehåll att några spelare kommer ändå komma tillbaka och vara spelklara. Ibland är det bara försiktighetsåtgärder och ibland lyckas klubbarna kanske trycka på lite extra för att få sina spelare hemskickade. Då är det, kan man liksom vänta och kanske få något svar på en presskonferens, så är det jättebra. Men handlar det om en match så tycker jag inte man ska byta bort spelaren bara för att, utan då är det ju bättre att, har man en plan på lång sikt så agera, annars kan det vara okej faktiskt att bränna någon poäng.
Ja, det låter som bra argument. Jag tror som sagt att jag kommer luta åt att ta in Wardy, men frågan är bara mot vem, om det blir Werner eller Harry Kane. Jag har ju sån också i laget, det är lite så jag resonerat. Då har jag fortfarande en Spurs-spelare kvar som är involverad i det offensiva. Och precis som du också varit inne på, de har ju ett tufft schema. Så jag känner väl spontant att de kanske inte kommer leverera lika mycket som tidigare, men på grund av deras form och vad de har åstadkommit den här säsongen vill man inte sitta utan någon av dem. Det känns väldigt dumt, tycker jag. Så
ja, nej, verkligen.
Så ja, får se hur jag väljer det slutligen. Du nämnde Bruno Fernandes. Är det också han som kommer bära din kaptensbindel till kommande omgång?
Jag kan säga så, han bär den just nu i alla fall, men det brukar vara det sista beslutet som tas. Calvert-Lewin är vicekapten mot Fulham borta här, men det kan vara någon av dem. Har även sett många som är inne och pillar på en Jack Relish hemma mot Brighton, skulle väl också kunna vara något, men Bruno Fernandes, alltså det var såklart ett, att jag byter ut Salah var ju egentligen också just för att Bruno Fernandes har West Bromwich hemma och han är ett kaptensalternativ. Skulle han göra ett mål, en assist och dessutom så då har du kanske uppåt en 20-25 poäng. Då är det ju plötsligt en spelare, då är det såklart väldigt värt att göra det bytet. Men annars ska man kanske inte göra de där kortsiktiga. Men kan man få den utväxlingen, sen är ju verkligen inget garanterat. Men ska man någonsin få det så är det väl hemma mot West Bromwich. Så han får bära binden tills vidare i alla fall.
Om vi ser då till Liverpool, du nämnde att du bytte ut Salah, du har Robertson på flagg. Är det någon annan Liverpool-spelare du har i laget just nu?
Jag har Diogo Jota också. Där var jag faktiskt väldigt tidig med att få in honom, så jag har fått utväxlingen på båda målen han gjorde här, både mot Sheffield United och West Ham. Så det har ju varit en fin resa, ett ett tidigt val där att gå på honom. Det fanns väl en känsla av att han antingen dels att han skulle få nog mer speltid från start också än vad kanske förväntades först, men sen också så kände man direkt att det var en injektion varje gång han kom in. Så även, vi pratade Giroud inledningsvis, men även om Jota bara spelar 15-20 minuter så kändes det som att han hade både ett och ibland två mål i sig. Och till den pengen kontra alternativen som finns där annars tyckte jag det var väldigt, väldigt bra. Och nu lär han ju få starta igen och kan mycket väl få ett par starter till här närmsta tiden. Så där, den känns bra tills vidare i alla fall.
Mm. Jag bytte faktiskt ut Salah mot Mané, men jag var väldigt sugen på att ta in Jota kanske istället. Men
men jag tror man är så, och som du, där kan man ju också, det var ett alternativ jag absolut tittade på också, och alltså väl lite Harry Kane, alltså göra ett val där bara att, men då går jag från Salah till Mané nu och så kör jag det minst 5, 6, 7, 8, alltså då håller jag Mané lite här, och det tror jag inte är ett dumt alternativ. Det är ju USPen just nu tyvärr då på att Salah tar straffarna istället för Mané när han väl är tillbaka. Men alltså i det öppna spelet så har ju Mané varit minst lika bra om inte bättre än Salah under säsongen egentligen. Så det kan mycket väl vara att deras poängskörd delas ganska lika när vi summerar den här säsongen. Sen har väl jag då en tro på min tanke är väl snarare att kanske då titta på om någon av Sterling eller De Bruyne ska komma upp i någon form av form. De har väl, jag tror de har typ West Bromwich, Burnley och Fulham i tre av de fyra kommande efter Tottenham här. Så det är väl att jag tänker att det bytet ändå ska göras. Och då valde jag att köra Fernandes här när de hade så bra schema just i
helgen. Ja, det låter taktiskt och smart. Man måste alltid ligga ett par steg före. Det är lite som schack.
Man kan försöka.
det stämmer. Det kommer alltid något annat sen som man behöver släcka eller justera i det hela. Precis. Apropå schack, har du sett den här Netflix-serien Gambit Queen, Queen Gambit?
Nej, jag har inte sett den.
Rekommenderar starkt. Alltså, wow.
Ja, nej, jag har sett väldigt många rekommendera den. Så får ta
mig
till.
Den var verkligen svinbra tycker jag. Jag själv, nu ska jag inte säga för mycket, men när jag var yngre då var jag faktiskt med i schackturneringar och spelade mycket schack. Tycker jag var jävligt kul.
Okej. Vilket jävla avslöjande du får här i podden.
Ja, kommer fram andra sidor. Kanske det jag borde återgå till efter gårdagens fiasko i Tyskland. Lägg ner
fotbollssupporterskapet fullständigt.
Ja, för fan. Ja, Robin, jätteroligt att prata med dig. Det känns som att jag skulle kunna prata med dig i flera timmar till, men tyvärr ska man ju på något sätt återgå till en vardag, en jobbvardag, vart man ska kliva tillbaka till sitt lilla hemmakontor och jobba vidare.
Absolut. Nej, vi får göra något vettigt av dagen också.
Ja, men som sagt, om ni vill höra mer Robin, rekommenderar jag starkt självfallet att lyssna på LFC-podden och sen den nya studion som ni kör tillsammans som ni hittar på Dub TV. Som är gratis i dagsläget.
Precis, det är ett tag framåt så det kan man passa på.
Verkligen. Men Robin, sköt om dig så hoppas jag att vi hörs snart igen.
Detsamma Kevin, det gör vi. Ta hand om dig.
Danke, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.